I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Lyssna på Britta och Parisas podd avsnitt 62 varje vecka som vanligt med det viktigaste som du behöver prata om.
Din machete i misären, din frälsare i fiden, det är sedan gammalt. Vare sig det är aktualiteter eller populärkultur så finns vi här för er. Den här veckan är det såklart en hel del på spåret. Ja. Det hände något kul där sist, vad jag vet. Kanske. Ja. Och det mediala som har följt av det analyserar vi lite också.
Ja. Framförallt så firar vi kvinnodagen, den internationella, den omdiskuterade, den i vissa fall bestridda, men välkomna.
Gud vad vi inte firar. Vi går loss på alla era frågor om 8 mars, kvinnodagen, var feminismen är nu, är det plutiga läppar och rövar på Instagram?
Går det att leva med en man?
Ja,
det får ni veta om ni fortsätter lyssna.
Välkomna!
Välkomna!
Men vi kanske ska börja med att benämna elefanterna i rummet.
De två gigantiska, nästan tuttliknande På spåret kloten som står just här det. I rummet.
På spåret 2020 fick komma ut i det öppna, alltså Globpokalen, i fredags. Efter lite så här rusig tittarfest här hemma. Det dracks GT och bubbel. Och mina vänner trodde ju att det här var någon slags sorgefest. Jag insåg ju att alla var inställda på att jag skulle förlora.
Är det sant? Varför då? De hörde inte de såg inte ditt smögleende varje du pratade om på spåret.
Men jag tror att det verkligen är så att för att det var så länge sedan så har man förträngt det på något sätt. Att det, man var inte inställd på att det skulle bli en sån grej för att man har behövt hålla det hemligt så länge. Det är så alltså, ren och skär chock. Och då smittades det av ganska mycket på mig också som fick känna den grejen på nytt. För det var ju inte en jätteelegant dragning jag gjorde, om du har sett.
Men vad håller jag på med? Vad gör jag? Vem är jag? Vad håller jag på med? Vad gör jag? Vad är det här? Vad är det här? Nej, men jag vill säga Miami.
Men vadå? Det var väl på alla sätt elegant?
Okej.
Alltså rolig. Och alltså jag så här, det som jag uppskattar också så mycket som tittare, ja, det är ju att du säger exakt vad som händer i huvudet. Varför skulle den inte vara elegant?
Alltså det är väl tv-mässigt tacksamt, så det vet ju du och jag, att man kan förstå var jag är någonstans.
Ja, precis. Man får veta så här ofiltrerat, sänds det rakt ut ur Parisas huvud.
Men vi pratar alltså om att vi vann mot Johar och Josefin. Ja, och jag tror att min ingång, som jag sa även förra veckan, var att alltså bara att sitta här med dem, det är ganska bra. Jag får vara nöjd så. För att jag har idoliserat dem så mycket.
Och, men har du det på riktigt?
Jo, men det har jag faktiskt på olika sätt. Alltså, Johar har ju varit den som alltså på journalistevent står på håll och stirrar på storökt. Han presenterar ju Sommar i P1 varje år. Då har man smugit fram och sagt hej. Som är fåntratt. Så på absolut.
Alltså du bara, I'm a big fan of your work.
Lillgammal idiot, verkligen. Nej, men varför jag säger inte så elegant, det är ju återigen, man är så färgad av bara det negativa, det lilla negativa man har läst. Och då är det enda som kommer fram till mig. Jag har ju inte sökt upp saker. Men däremot när man är inne på typ På spåret på Instagram, då ser man att olika, ska vi säga äldre kvinnor, ofta är rasande. Att jag vågar ta utrymme från Gunnar. Att jag svär då och då. Ja. Och jag har fått DM som, det här var det bästa, älskvärd, punkt, är du inte, punkt. Jag skrattade också.
Det var kul.
Det var kul, det ska han ha, den jäveln. Men, så det...
ja, men man undrar ju vad Gunnar skulle ha sagt då, om du hade backat och låtit honom få det utrymme som han inte känner att han kan ta inte, nu eftersom du brer ut dig så mycket.
Om jag inte hade varit lite hot-headed och dragit så fort jag fick minsta lilla känsla av att nej, men det här är rätt, det här är grejen. Mm. Och jag tycker jag ändå har varit ganska tydlig med att jag ger väldigt mycket praise till Gunnar. Att just tack vare att han har sett mig som en sån jämlik från start, att han har uppmuntrat mig och stöttat mig, att jag har varit så bekväm. Mm. Det hade aldrig gått om jag hade varit där med någon stroppig, snobbig elitistgubbe. Så det har jag varit väldigt tydlig med. Alltså en man överlag som är så bekväm med att lyfta fram en kvinna.
Jo, men alltså Parisa, du ska också inte behöva förklara det här.
Nej.
Alltså du ska inte behöva försvara dig överhuvudtaget. Det är ju folk som är dumma i huvudet. Alltså ni vann ju mycket tack vare att du kör den stil som du gör.
I just den matchen.
Ja. I just den matchen. Ja, men och så här, jag har ingen aning om vilka det är som skriver så här. Mm. Men det kan vara en släng av syndromet som är, eftersom jag som i min vardag som jag verkar inte vågar köra den där stilen, så kommer jag döma alla andra kvinnor som kör den stilen.
Och säkert uppvuxen med att man har varit fördömande mot kvinnor som tar utrymme. Precis. Eller som beter sig på ett för dem maskulint sätt.
Ja.
Så skämta, svära, prata högt. Allt de verkar förakta hos mig.
Precis.
Och det är ni så välkomna att göra. Det som känns lite speciellt är det som händer mer vid intervjusituationerna. Det är en sak med såna här äldre kvinnor som har konto med 13 bilder på Instagram. Ja. Det är en sak med journalister.
13 bilder, 4 på blommor, 4 på en katt.
Det är en annan sak med journalister. Som jag har ju bett om att få se citat och sånt. Och hela texter. För att jag vet om att man lägger in små värderingar här och där.
Fuck, jag
glömmer. Jag har fått ändra på så väldigt många värdeord.
Aha.
Intervjuerna kring finalen och vinsten. Typ att jag... En anda av att jag chansade, råkade få rätt. Sådana begrepp. Mm. Kan du ana varför jag har bett om att... De kanske ska justera just de orden.
Vad vill du justera till? Sköt från höften.
Drog på rätt svar.
Ja.
Var snabbtänkt. Ja. Hade rätt. Visste den här grejen och därför drog. För jag tycker att måla upp det som att man chansade eller råkade spelar in i att på något sätt förminska eller förminska vad det handlade om. Mm. Och att försöka få som att jag inte hade någon grund i att jag drog.
Alla som kollar.
Mm.
Om man inte liksom fattar att du kan ganska mycket av det här. Så, och din bredd som du har på just den här typen av kunskap liksom fastnar hos dig på samma sätt som liksom, inte vet fan vet jag, Kalle är bra på amerikanska presidenter. Alltså det är så här, det är ju väldigt tydligt när man tittar på det. Jag tycker det är konstigt att försöka... Varför ska man ens försöka hitta en förklaring till varför det är
Nej,
så?
Men, och jag menar väl mer att vissa bygger ett medienarrativ att man har ramlat över saker, råkat kunna saker, snarare än att man är en journalist och har som jobb att förkovra sig i ämnen. Alltså haft ett så globalt kulturprogram som bara
men
gick ut på
att... Jag vet inte riktigt om man håller på att prata så om typ så här Joar Bendjelloul... Att,
och, Gunnar.
Så här, och Gunnar, varför kan Gunnar allting, har han bara råkat förskansa sig den här kunskapen?
Det är ju såklart också en del vemod inblandat. Har du någon aning varför?
För att du redan bävar inför nästa säsong, eller vadå?
Nej, för att det kommer inte bli någon.
Vadå då?
Jag tror jag och Gunnar känner ganska mycket att det här är ett kapitel som får vara för nu.
Ja.
Att så här, vinna 2 år i rad, det är ingen jättebra idé att försöka följa upp det.
Nej.
För så här, vad skulle kunna bli bättre? Och sen också, med den känslan kommer ju vad kan man göra nu som uppfyller den på samma sätt som det jag gör? Mm. Eller i närheten av det. För det här är det enda som stillar någon slags prestationsångest.
Alltså kicktorsken Amiri behöver den här typen av gameshow på den här nivån.
Jag tror att nästa steg för mig är att ta körkort.
Absolut.
Jag försöker hitta olika, och så ska jag ju lära mig. Jag har börjat med det redan. Det kan jag säga på Britta alltså och Parisa där, live. Ja. Att jag har börjat lära mig Successions theme song på piano. Så kom gärna med förslag på hur jag ska fylla det här tomrummet.
Men alltså får jag säga, ja precis, du måste fylla tomrummet. Det är ju ändå jävligt roligt att bara från vinsten till på spåret. Mm. Bara, vad ska jag fylla det här med då? Jag tar körkort. Ja. Det är liksom samma typ av känsla. Jag tror att du, om vi ställer oss borta vid liksom uppkörningscentralen, vad det nu heter, i Farsta. Kör en liten poll där. Jag tror inte att det är svinmånga som bara så här. Det känns ungefär som jag tänker att man skulle känna som att vinna på spåret.
Redan förra året så bad vi er lyssnare skicka in olika funderingar eller tankar, grejer som vi skulle hjälpa till och tänka kring 8 mars.
Men också för att det känns jävla så här, vad fan gör man på 8 mars egentligen? Alltså det är ju en massa olika initiativ och du har säkert blivit inbjuden till jättemånga. Mm. Jag har blivit det. Och det är så här, va? Liksom, vad är den här dagen? Vad ska vi ha den till? Vad ska vi göra med den? Så det är ju också därför vi har velat ha er input på liksom, ja, hur ska vi uppmärksamma det utan att på något sätt fira?
Ja, nej men för alltså, internationella kvinnodagen är ju lika mycket att se till allt feministiskt som sker och belysa det, men framförallt belysa alla förtryck som fortfarande pågår världen över. Jag ser det som att man blir lite stärkt och påmind varje år också.
Ja, men så kan det vara. Absolut. Det kan jag känna för min egen del. Att jag tänker lite på så här, ja, men några av de frågorna som vi har fått är ju på det. Och det kan väl vara något i alla fall. Det ska den här dagen ha.
Vi fick en stor fråga som lyder så här. Vad ser ni som slutmålet med feminismen? Vad är era feministiska utopier?
Ja.
Jag är så tacksam för den här frågan.
Jättekul fråga.
Men också nödvändig. Tillbaka till basics.
Men alltså, jag har aldrig fått den här frågan förut.
Spännande.
Ja, men har du fått det? Alltså, det slog mig när jag började tänka på det. Och jag pratade också lite med folk runt omkring mig. Har aldrig tänkt i de här banorna ens. För man är så jävla där man har näsan. Liksom, så kör man där. Men det är så här. Okej, när känner vi att nu är det klart? Mm. Nu behöver vi... Nu liksom gräver ner vapnen och känner oss klara. Liksom.
Men jag tror bara det du säger om att man aldrig behöver tänka det är för att det pågår så mycket som... Alltså det pågår så mycket släcka bränder verksamhet.
Nej, men alltså vi tits deep i bajset. Liksom. Ja. Det är klart att man inte bara undrar hur det ser ut när det är solsken och så, för vi liksom kliver runt i den här jävla.
Men det är så djupan. Intressant, för då blir ju feminismen är ju överlevnadsmekanism och en utopi. Det är ett sätt att hantera och bemöta och analysera samhället. Och det är så sällan som man sitter och bara fantiserar och drömmer om hur gött det ska bli.
Ja.
Och det är ju en del av den här auktoritära stämningen nu, att det känns så avlägset.
Ja.
Men jag började fundera på det.
Ja. Vad är ditt svar?
Nej, men alltså, överlag så är det ju tanken på friheter, rättigheter och möjligheter.
Mm.
Alltså lika villkor trots olika levnadssätt och förutsättningar kommer jag fram till.
Mm.
För till exempel white feminism brukar anklagas för att bara tillämpas utifrån en synpunkt.
Mm.
Folk kan ju ha helt olika sätt att leva på, olika förutsättningar, då menar jag även klass.
Mm.
Så det känns som att få leva fri från förtryck, våld, hot om våld, men också all sorts bestraffning, tänk från diskriminering på arbetsmarknaden och eller att rättssystemet eller vården negligerar kvinnor, till saker som slutshaming. Alltså från det praktiska till det kulturella mer. Mm. Vad får vi för acceptans i samhället? Och för möjligheter att välja helt fritt vad vi vill göra?
Ja, det där har jag också på min punkt. Mm. Alltså, först och främst självklart lika lön. på karriär. Jag har liksom delat in det i så här karriär, person, relationer och sånt där. Men karriärmässigt då, självklart lika lön, men också att man alla ska ha friheten att vara det man vill vara. Och att vi inte förutsätter att med ett särskilt kön så är det, är man extra bra på någonting. Eller, alltså så här, du är ju bra på att göra upp eld, för du är ju kille. Eller du, det är ju du som kör bilen i huset, eller hur? Alltså förstår du? Det är liksom på så jävla liten nivå, men allt det genomsyrar ju liksom hur vi sen, vad vi väljer oss att vad vi väljer att utbilda oss till, eller hur vi navigerar karriärstegen och sådär. Men jag tycker det ultimata för mig, det är ju att samhället ska klara det här testet som man gör när man, du känner till det, och jag försökte hitta det, med hitta inget namn på det, men jag tror de flesta av våra lyssnare vet att det här finns, när man har skrivit typ en forskningsrapport och så skriver man under med ett kvinnonamn, och då värderar folk det som mindre sant än samma rapport fast med ett mansnamn. Och det finns ju en massa olika liknande studier i den här stilen, men det är liksom att man värderar utifrån vilken avsändare det är, så värderar man också informationen man får som mer eller mindre sann. Och det är ju lite så här att toucha på hur du blir behandlad i På spåret. Att det är så här, för jag undrar hur många som skulle säga samma saker om Gunnar. Eller, ja.
Men det är exakt den tävlande känslan.
Så att där tycker jag att man inte ska liksom ge... Ja, men att samhället skulle klara det där testet. Att det var lika många som trodde på den kvinnliga avsändaren som den manliga. Typ.
Det är det här jag pratar om, det här praktiska och det kulturella. Att det ska hänga ihop också på något sätt. Att man ser att hur förlossningsvården ser ut.
Mm.
Det hänger ihop med hur kvinnor bemöts när de går till polisen med en blåtira.
Mm.
Att det handlar om hur kvinnor värdesätts i samhället.
Mm.
Och när vi ändå pratar om det här så vill jag nästan hoppa till en närliggande fråga. Vilket var när de frågade efter vårt feministiska uppvaknande?
Mm.
För det går tillbaka till roten av känslan varför feminism är svaret. Mm. Varför det är svaret. För alla gör ju en samma analys. Vissa ser sakerna och drar helt andra slutsatser av någon anledning. Men vi har ju ändå vänt oss till feminism som svaret på det vi har upplevt i livet. Eller det vi har sett andra gå igenom. Och för mig så känns det som att min uppväxt mer eller mindre slussade in mig i feminismen. Alltså jag är liksom en slags overachiever, lillgammal person. Och kände i skolan att jag blev motarbetad, förlöjligad för att jag kunde saker, höll handen uppe. Jag kände mig tvingad in till att sitta och kuttra med killar i något hörn istället för att vara med på gympan. Liksom.
Mm.
Jag förstod att det krävdes andra saker av mig bara för att jag råkade vara kvinna, vad min funktion ska vara.
Mm.
Och att växa upp med bara två stora bröder och min pappa synliggör ju så mycket vad som förväntas av oss. Och jag tror också att jag har vuxit upp med ett visst manligt privilegium.
Mm.
Det har jag nämnt för dig förut, att jag har insett att jag växte upp med den friheten som de gjorde.
Mm.
Och väldigt lite fokus på utseende och på sånt har gjort att jag är ganska märkbart obrydd. Förutom när jag själv väljer att jag tycker någonting är kul.
Mm.
Alltså jag lever inte utifrån ett förhållningssätt till män heller. För jag har ju inte vuxit upp med en heterorelation i mitt hem.
Nej, men du har ju ändå ett förhållningssätt till män som är pappa och bröder.
Absolut. Men jag menar mer det här dekorativa...
Kvinnorollen i det, känner du att du...
Den alltså inte att kvinnor ska vara dekorativa, kvinnor ska vara... att kvinnor ska behaga.
Mm.
Den grundkärnan i kvinnan har aldrig avkrävts mig på samma sätt som jag vetat om att det gjort från andra kompisar.
Mm.
Det inser jag ju nu en jättetillgång. Och kanske därför jag är så inte eager to please.
Mm.
Eller? Och det känns som en grej jag fått från feminismen. Och jag tänkte inte på ordet feminism i det här. Jag bara insåg att det var olika från gång till gång. Började se mönstret i det. Och sen så tror jag att det var Hanna Fredén, om du minns.
Ja.
Som bloggade så kul. Var och sant. Hon spelade tv-spel, datorspel i sitt goa liv. Uh-huh. Och började följa henne kanske var 15-16 och insåg att så här, men det här är ju det jag har gått och tänkt på.
Okej. Så du hade inget ord för det innan?
Nej, det var allt ifrån en hårig armhåla till att få vara rolig och dum och ful. Alltså den, bara den polen av frihet var helt ny för mig. Mm. Och blev en sån eye-opener.
Mm.
Har du någon aning vad som var ditt wake-up call?
Alltså jag känner mig igen... Det är konstigt. Har vi inte pratat om det här förut? Vi har inte det. Jag känner igen mig otroligt mycket i det du säger om hur det var i skolan. Men jag har ju förmånen faktiskt att ha vuxit upp med en, alltså feministiska föräldrar.
Mm.
Alltså, min mamma har varit chefredaktör för tidningen Herta på det 80-talet.
Helt, det är helt otroligt.
Som drivs av Fredrika Bremer-förbundet. Och sen så har hon också varit chefredaktör för kvinnovetenskaplig tidskrift. Som, alltså jag hade liksom som så här, efter skolan jobb att så här, skicka ut stora ordrar. Alltså, så
det här ta, är bästa jag vet.
Ta så här, back issues av kvinnovetenskaplig tidskrift.
Alltså, jag längtar efter din biopic. Att du gör det här, hänger med Chris Gunnismark. Så jävla underbar uppväxt.
Ja, men det var liksom... Då fick man vara i stan, för man hade kondor i stan. Så då fick jag göra det och sen typ gå på stan och shoppa för pengarna.
Mm.
Men, så att, och, men det kommer ju liksom... Det är ju både en förmån och ett ok lite grann. Därför att då har ju jag vuxit upp och sett hur i många fall hennes struggle har sett ut. Och... hur mycket som inte har alls rört sig åt något håll egentligen. Alltså det finns så himla mycket med att ha den generationens perspektiv på det som på något sätt också är, det är både pepp och det är också så jävla discouraging. Mm. För att man blir så jävla arg och frustrerad över väldigt, väldigt mycket. Men Så att jag har nog haft min relation till feminism har ju varit som ett vad ska jag säga, lite så här fluktuerande, kan man säga, är det ett ord?
Är det så? Alltså, när har det varit, nej, men som alltså svagast?
Jag har inte orkat vara arg, förstår du? Jag har liksom tagit avstånd från det ibland och sen så har jag samtidigt sett, för jag har ju blivit uppfostrad då av feminist, alltså min pappa är ju också feminist och de har lärt oss barn att vi liksom, vi kan göra allt och vi får vara allt vi vill och sådär, och min brorsa är väldigt mjuk och så här, jag har under uppväxten varit lite tuffare och har fått skit för det, liksom blivit tillbakamotad och inte minst av kvinnliga lärare. Alltså ja, det är ju exakt. Så här, typ som nu kanske är de som kommenterar på dig på Instagram på spåret. Alltså, som har tyckt att det har varit liksom opassande hur jag beter mig. Och jag kommer ihåg, jag har en så jävla tydlig bild av hur jag sitter i matsalen och har så här fötterna på bordet. Och det är klart att man inte har fötterna på bordet. Men alla killarna runt omkring mig hade det. Men det var jag som blev tillsagd. Och just den där grejen att så här, fast jag, när den där snubben gjorde det, då sa du inget. Fast när jag gjorde det, och verkligen så här, har blivit tillsagd av kvinnor, inte så här typ att de bara blittar skärpt och tar ner fötterna, utan att de är typ kränkta.
Ja.
Alltså det är så här, hur har du mage?
Så man förminskar det till avundsjuka låter ju dumt.
Ja, men
en slags generationsmässig avundsjuk.
Jo, men det är ju patriarkatets fel. Mm. Därför att de ställer kvinnor mot kvinnor istället för att vi alla håller varandra om ryggen. Utan det är så här, varför får hon göra så när jag inte får göra så? Jag tror att det är jättemycket så, jättemycket av det som händer på Instagram försöker jag få förklara för mig själv med den grejen. Alltså typ mom-shaming tycker jag är det bästa exemplet. Alltså när folk har så här åsikter om typ hur jag gör med mina barn. Då försöker jag bara tänka så här. De är så jävla hårt pressade.
Ja.
Vi är alla hårt pressade. Därför håller vi på att börja tjafsa med varandra. Men vi måste lyfta blicken. Då skulle jag vilja säga till exempel då i relationer. Så i heterorelationer. Att båda ansvariga för emotional labor. Att båda är ansvariga för inte bara byta vinterdäck och laga mat, utan att det är också så här, vem tar hand om det känslomässiga i familjen och eller i relationen. Och det där, jag pratade med en väninna nyss som är på Tinder och berättar det till så jävla många killar som har i sin bio. Det här kanske, nej, du har inte Tinder, jo, eller? Men att de skriver ingen drama, tack.
Ja.
Att det är så jävla många som gör det. Och jag bara, men det säger ju så mycket om hur killars oförmåga att hantera känslor överhuvudtaget. Killar är såna jävla drama queens, typ ofta. Men det, de har inte lärt sig, eftersom de inte har lärt sig att ta hand om sina känslor, att benämna sina känslor, att det är okej att de känner de här känslorna. Så blir det projektioner och det blir så här att tjejerna, ni får ta hand om det där. Och jag kan tycka att typ en målbild skulle också kunna vara typ att någon säger, alltså om vi tar det i liten situation, om någon säger typ så här, har du mens eller, och det inte behöver vara en dålig grej. Förstår du hur jag menar? Alltså för att det är så jävla så här, för mig är det en sån tydlig så här, enskild situation. Om man tänker så här, att någon anklagar en för att ha mens om man är lite moody, men så här, jag blir ju moody om jag ska ha, alltså om jag har PMS så är jag ju moody. Det är en del av hela grejen. Men det är så jävla känsligt att erkänna det eller att berätta det för någon, därför att det används emot den. Jag tycker att minst lika mycket ett jämställt samhälle också är ett samhälle där vi typ tillåts vara större delar av spektrat. Och det betyder också att känna mer, och typ att killar ska också få känna mer.
Alltså nu låter det som att vi borde baka in ännu en fråga i det här för att hålla oss till the questionnaire. Och då skrev en person den väldigt roliga: går det att som kvinna leva ihop med en man? Frågetecken. Med vänliga hälsningar, tveksam. Den här la jag även upp på Instagram, Britta och Parisa. Fick otroligt många intressanta svar. Ska vi läsa upp dem innan vi svarar? Till exempel skriver någon, jag säger någon för att den är anonym, inte för att jag är nonchalant. Jag tror ändå att man gör en stor feministisk gärning genom att leva med en man och att förmedla denna hur det är att vara en kvinna. En förutsättning är ju dock att mannen har ett visst intresse i att utbildas. Hur koncentrerad, alltså det svaret rymmer allt.
Perfekt.
För mig.
Jättebra.
Jag svarade på det här. Och det första är så intressant, för det är så mycket, det är så lite i samhället som är från en kvinnas perspektiv eller i en kvinnas sits. Så det kanske är först i en relation som en man faktiskt får sympatisera med en kvinna.
Ja.
Leva nära en kvinnas känslor, vardag, problem, viljor. Och det är ju helt fruktansvärt att det är så. För när jag läste den här kände jag så mycket att den här frågan hänger ihop med vad den här mannen haft för uppväxt, uppfostran, ideal, förebilder. Hur har dennes föräldrars relation sett ut? Till exempel. Hur fan ska man fråga det på en första dejt?
Man skulle kunna fråga, ja, men alltså man skulle kunna ställa någon fråga som rör empati. Faktiskt.
Sen kommer det fler svar som till exempel, nej, men vad fan ska man annars göra om man är straight och kär och vill ha en relation och familj? En person börjar tvivla med åren och skriver, kan män klara av självständiga kvinnor? Är det något biologiskt? Att de inte behöver ta hand om kvinnan? Kommer det något hinder däremellan? Och så vidare. Jätteintressant.
Får jag säga snabbt svar på det?
Det är många som kopplar det här till dig, Britta. Och att du verkar leva jämställd, skriver många. Hur har ni löst det?
Nej.
Det var, alltså, det var jag sa.
Men gud vad roligt att folk, men vad roligt att folk tror det. Det kan jag skjuta ner direkt. Det har, alltså, vi lever så jävla inte jämställt. Men det tror jag heller inte. Alltså, så här, jag tror inte att någon riktigt gör det. Och mitt svar på den här frågan, går det att leva ihop med en man? Alltså 100% ja, men det beror ju lite på vad du vill ha ut av det. Alltså för jag tänker så här, att man får nog kalibrera sitt instrument lite grann utifrån då att leva ihop med man, sitt feministiska instrument. Det kanske inte heller är den personen som du lever ihop med som ska hjälpa dig, alltså som är din absoluta Robin till din Batman i den feministiska kampen. Jag tänker på Esther Perel som säger så bra om hur vi ser på vår partner nu för tiden.
I would start with, first, we expect what we always expected. So what we wanted was a companion and some economic support and someone to have a family with or children with and social status. Because you were definitely different if you were in a family or not in a family.
Right.
That's what we wanted. Now we still want all of that.
Mm-hmm.
And on top of it, I definitely need you to be my best friend.
Right. Uh-huh.
And I need you to be my trusted confidant.
Mm-hmm.
And I need you to be my passionate lover.
Yes.
And I need you to be my intellectual equal. And I need you to be my co-parent. And I need you to be my soulmate. And I need you to help me become the best version of myself.
Uh-huh.
Feminism är ju inte bara en teori heller, att det är någon yttre kamp. Det är ju i alla mellanmänskliga relationer så yttras det. Vad ens partner har för syn på en. Vem som får vilken roll i andra sociala sammanhang i hemmet. Jag tycker att det i allra högsta grad påverkar hur mycket man kan vara attraherad av någon och vara kär i någon. Visa den personen mig respekt. Är jag en jämlik för den här personen?
Ja.
På den nivån tycker jag att det är väldigt svårt.
Jo, fast när man lever ihop med någon, alltså 24-7 i liksom förmodligen i vissa fall, hoppas jag i mitt fall resten av livet, så är det ju ganska många ytor som den här feminismen kommer prövas. Alltså det kanske är så att, ja, men om jag ska ta typ mig och Kalle som exempel, så här, Kalle lagar all maten hemma, men det här pratade jag om för ett par avsnitt sedan. Det kanske också är för att jag har helt och hållet backat ur den situationen för att jag inte, alltså för att det är liksom ett sätt för oss att lösa våran grej, så att jag inte är fast i den där kvinnofällan liksom.
Men då förutsätter ju det att han tar det ansvaret. Jag tror andra kvinnor säkert försökt lämpa över grejer eller dela upp hemmet, och att det bara landar i konflikter.
Nej,
det kallar jag ju att acceptera att du inte.
Ja, precis, men sen, alltså, det är också lite fläkigt, men jag känner att jag kan bjussa på det till mina medsystrar.
Mm.
Nej, men det är ju jag som, om det är något barn som ska smörjas eller tvättas eller klippas naglarna på eller kammas håret, det är ju jag som är ansvarig för. Alltså det är så mycket som rör barnen som jag är 100% ansvarig för. Och sen så har han liksom absolut att han är så ansvarig för att byta till vinterdäck, men det gör man två, alltså man byter till sommardäck en gång per år och vinterdäck en gång per år.
Men det här så tar mig liksom tillbaka till min grundkänsla, vilket är: i vilket hem är den här mannen uppfostrad? Är det så att han har sett mamman vara självutplånande och uteslutande ta hand om andra? Eller har pappan varit väldigt frånvarande och jobbat mycket?
Ja.
Att det där för man också med sig sen i sin syn på sin partner. Att partnern bara är en krycka till hans storslagna liv.
Ja.
Och där har jag ju befunnit mig och känt mig att jag lever med någon som egentligen vill leva ihop med sin mamma.
Ja.
Alltså ett support system mer än en partner som har lika mycket rätt till drömmar och viljor och en egen agenda. Så jag tror att den här frågan är ju mer alltså kulturellt meaning än bara så praktiskt i hemmet också.
Ja, men jag tror också den där grejen med att så här, snubbar, för jag tror vi alla har ju dejtat en snubbe som helst vill vara ihop med sin mamma.
Mm.
Alltså det, jag gör inte det just nu, men jag har absolut haft sådana fall. Men det tänker jag handlar jättemycket om det där känslomässiga. Att om man inte själv känner att man har tillgång till att känna alla känslor och har rätt till det, så tror jag att man blir mer beroende av någon som liksom drar det ur en eller är liksom sin känslomässiga fluffer.
Mm.
Som en mamma
som
kan
man
vara.
Själv inte behöver ta ansvar för. Det är som är så bekvämt för de här männen.
Som inte har några egna behov.
Mamman finns ju där villkorslöst. Hon frågar aldrig efter någon ska lyssna på, du, jag tänkte på den här idén. Eller, nej, det här jobbet hände på jobbet idag. Eller att bara fråga, hur var det idag på jobbet? Vilka föräldrar går hem, eller vilka barn går hem till mamma och säger, vad har du tänkt på idag? Hur går det med den här grejen egentligen?
Ja.
De är ju kvar i relationen att de är centrum. Och det för oss till en annan fråga. Det är som att jag har regisserat det.
Ja, precis.
Och det är ju familjefrågorna, Britta. Jag kan tänka att du har mer praktisk info. Men till exempel kvinnoansvaret att rådda familjen. Planera, allt ska flyta. Allt löser sig män. Och att vara förälder till pojkar. Allmänt om modernt feministiskt föräldraskap.
Mm. Ja, precis. Vad är era bästa tips till oss som är föräldrar till pojkar? Och då skulle jag vilja säga så här, för det här är ju en fråga som jag tänker på, men det är ju typ den största frågan i mitt liv just nu ju.
Mm.
Och då kan jag ju dels titta på hur mina föräldrar har uppfostrat mig och min bror och min syster. Men jag menar, det finns jag och min bror är 3 år emellan, så att vi hade ju en ganska likvärdig uppväxt, och jag tycker att de har uppfostrat oss liksom extremt rättvist och lika liksom.
Åh, vad lite agg du måste ha för dem. Det här är helt, det här är typ ett drömscenario.
Ja, men det är ju också så här, ja, men känner inte du också det, eller? Fick inte du, alltså blev inte du uppfostrad lik som dina brorsor?
Nej, men absolut inte.
Nej,
alltså, okay. Det är inte så jag menar när jag säger att jag har manligt privilegium, utan det är att jag har tillåtelse att vara ambitiös.
Ah, okay.
Och tänka stort om mig själv ish, sådär.
Ah, jag fattar.
Men sen, vem som har fått vara lite klistret i familjen,
ah, okay.
Fått vara den som kanske liksom tar mer det emotionella, som du skulle vara inne på, ansvaret.
Ah.
Det har ju absolut varit jag. Eller som följer med på släktmiddagar, som tar mer sånt ansvar.
Ah, jag fattar.
Det har ju inte avkrävts mina bröder på samma sätt. Som, nej, att de inte har den kapaciteten att vara, nej, artig mot äldre släktingar på såna här middagar. Sitta och ha tråkigt liksom, exakt. Ja. Höra av sig, när var middagen på fredag?
Ja.
Såna grejer.
Ja, det blir ju spännande att se. För det finns ju vissa saker som man då kan tänka, det är ju som lite som att vi kommer in på arv och miljö på något sätt i det här också. Men jag tänker som skita i vad som är vårt biologiska arv, därför att det kan inte vara en faktor just nu där vi är just nu i den här kampen. Mm. För att alltså, biologin finns där, men det finns så jävla mycket annat som är fucked up som inte har med biologin att göra. Så jag tycker liksom att vi bara pausar den ett tag, och sen kan vi jobba för jämställdhet på alla andra plan. Mm. Och sen när vi känner så här, fan, nu är vi klara med det, då kan vi plocka in biologin, tycker jag. Då ser vi så här, aha, vad gjorde den för att fucka upp allting? Men liksom, det finns mycket man kan göra utan att dra in det. Men
jag tycker du ändå har redan idéer in the works, alltså som är aktiva kring typ Essa och Björn. Nej, men med Essa vet jag ju att man inte ska komplementera hennes utseende till exempel.
Ja.
Eller hur?
Ja, eller alltså, man ska, alltså det får man väl göra, men jag försöker ju säga, alltså så här, jag tycker att det är skillnad. Ja, men jag tycker, det är klart att man får väl, nej, jag blir nog förbannad om någon säger så här, gud vad fin du är, istället för typ, fan vad rolig grej du sa, eller eller för all del, känner du dig fin nu? Så här, alltså, kopplar det till någonting som hon upplever, istället för att det är min gaze liksom, som hon är fin. Mm. Förstår du den? Alltså,
det mest heartbreaking jag vet är när man är på stan och man ser någon 5-6-årig flicka ska posera för en bild för sin mammas iPhone. Och mamma säger så här, le, se gullig ut. Och man ser hur flickan lägger huvudet på sne och ler. Och då ser man redan där hur indoktrinerat det är.
Men har du sett det här?
Jämt, överallt. Oh, alla turistorter någonsin. Framför varje staty på stan. Men det sätter sig så snabbt. Det här, kvinnor ska vara dekorativa, kvinnor ska behaga. Och att det är därifrån man får sin mesta identitetsfyllande funktion. Förstår du vad jag menar? Att det är därifrån man ska dra sin självkänsla.
Ja, och sen, jag kan säga så här, för jag var nyss på ett utvecklingssamtal på förskolan där vi kom in på det där med typ prinsesskläder och sånt där. Och
för det är ju hem på dagis, eller?
Ja. Mm. Och då var det så intressant, för pedagogen sa så här att det är olika från olika årskullar. Mm. Alltså just den här årskullen är väldigt mycket så här prinsessa och hej och hå. Mm. Medan den innan inte var det. Och det är det, hon sa, det har liksom varit så lite i typ alla tider. Det här är en ruttig person som har jobbat många årtionden inom förskolan. Men, och då, sen så sa hon bara, fast jag tänker också att du är ju intresserad av kläder. Och så här, jag bara, well, typ,
Well played.
Ja, men det är ju så här, ja, det är jag ju. Ja. Och varför ska jag då racka ner på någonting? Alltså det blir liksom nästa
fast
level.
Så enkelt är det ju inte att det går från kläder.
Nej men lyssna så här, att jag blir så här, när hon säger prinsessa, då tänker jag så här, fuck, det här måste jag motarbeta. Kom, så åker vi skateboard. Det är liksom min instinktiva, för så här, sån tjej var jag när jag växte upp, jag åkte skateboard. Men sen så, om vi tittar på mig och vad jag jobbar med och vad jag tycker om, så är det så här, ja, kläder är en ganska stor faktor. Mm. Hur man kan leka med olika typer av roller. Också någonting jag tycker är intressant. Alltså, så här, min dotter är en entertainer in the making. Det, så här, det är bara, så börjar hon verka bli. Ja. Och ska jag då mota tillbaka det för att jag har liksom något, att jag tycker att det är då typ svagt att vara en prinsessa?
Men det här förstår är både du? Och. Dels det... handlar det om att uppvärdera kvinnliga erfarenheter och typiskt kvinnliga markörer som så här, rosa, glitter, exakt, hit och dit. Mm. Jag är med på det tåget.
Ja.
Det andra är vilket syfte och vilken tyngd det får.
Mm.
Ska det vara någons hela personlighet? Mm. Ska det vara en flickas hela uppdrag att blidka blickar och se söt ut? Det är där man får göra en avgränsning.
Och där tycker jag, precis. Och så det tycker jag liksom är två olika saker. Mm. Och där jag känner att jag absolut får panne av det där att hon på något sätt ska finnas till för att behaga. Och det har jag, det är en av de här sakerna som jag har jobbat med ganska aktivt sedan hon föddes. Att hon finns inte för, för någon annans glädje. Mm. Och jag har till och med, du vet, jag tvingar inte henne att ge kramar till folk. Jättemånga gör det. Mm. Att bara krama om den och den nu. Och ja, det blir lite awkward ibland när typ mina föräldrar är att hälsa på och de ska åka hem. Och min dotter bara hej då typ och går in på sitt rum. Och de bara står där med så här, vill du inte ge dem en kram? Nej, det är bra, tack. Men fånga det, pussen. Jag ger typ
det är ändå liksom att du ens frågar, vill du ge dem en kram? Nej, inte just nu.
Nej,
eller
precis.
Man kanske har fått sin, valet, sin
men
dos.
Okej, okay. Och jag kan känna det sociala konstiga. Det är ju mina föräldrar och de älskar ju henne. Hon älskar ju dem. Men att just... Och jag försöker liksom förklara för dem och ha dem med i det här att det kanske förhoppningsvis gör att hon sen i framtiden inte känner sig tvungen att typ ge någon snubbe en kram som hon tycker känns obehaglig eller vad fan vet jag.
Fast det, gör man inte skillnad på sin familj och tänker alltså, du att det kommer ändå höra ihop?
Jag tänker så här, om man håller på och kränker, det är för stort ord. Jag tänker så här, om man hela tiden håller på och lär henne att dina kramar är liksom inte du som bestämmer över utan om situationen kräver det så bjussar du på en kram.
Jag kan då ändå tycka.
Jag tänker själv att jag har varit slav under det i alla fall.
Okay.
Och det är ju därför jag tycker att det är viktigt med henne. Jag känner att jag ganska många gånger har varit så här, det är bättre att hålla god min istället för att vara den obekväma som hon då blir när hon säger så här, det är lugnt, ha det bra.
Men så här, alla är ju olika. Vissa har ju längre från det där än andra, alltså bara fysisk. Men jag tycker ändå att en del av att vara en så här socialt fungerande person är att ibland vill jag göra saker för andra som man tycker om.
Ja,
men då kan det ju vara att så här, min pappa blir jätteglad om han får en kram av mig och jag älskar honom och det är inte så mycket begärt av mig.
Nej.
Men det är ju såklart någonting underförstått socialt som hon kommer förstå med åldern. Hon är inte där än i den komplexiteten.
Nej, och plus hon är ju liksom, hon är inte ens fyra. Hon har väl annat för sig. Alltså det är inte som, det, jag tror... Jag har noll rädsla för att hon ska bli typ autistisk och bara...
Och inte göra grejer för andra någonsin.
Liksom. Exakt. Ja. Utan det har hon ju redan i sig. Mm. Kanske lite för mycket tycker jag. Att hon så här märker om jag typ är lite ledsen så märker jag så här hur hon försöker få mig på bättre humör. Genom
men
att typ
flickbiten är ju så väldigt, väldigt diskuterad jämt.
Mm.
Ska vi ta tag i pojken?
Ja, pojke. Till slut. Jag tycker att det är jättespännande och jag vill jättegärna ta del av ni som lyssnar som har söner och hur ni tänker med det här, men så här tänker jag so far 7 månader in med en pojkbebis att jag tycker att det är jätteviktigt för killar att få lära sig att det är okej att känna känslor och det är kanske lätt att säga och låter så jävla töntigt men jag menar bara den där grejen så här, det var väl inte så farligt. Det är så jävla lätt att säga. Men om man tänker på vad det så här innebär, alltså att pojkar inte får gråta eller jag tror liksom att det är en cancersvulst som man skapar som sen blir typ gå loss med ett svärd i Darth Vader mask. Jag tror att vi tycker att vi är så jävla moderna. Men det visar sig i hur vi är mot barn så tror jag att det är typ folks mest cementerade roller som liksom kommer fram i det. För att det är, på något sätt så kopierar man då bara vad generationen innan har gjort. Och förmodligen så kommer det då i en never-ending story. Typ.
Jaha, var det slut där? Gud, nej. Vi släpper en fortsättning med fler frågor som ni har skickat in och inte vilka frågor som helst. Till exempel hur vi ser på publika feminister som gör samarbeten med skönhetsföretag och hur vi själva förhåller oss till frågan. Vad ska man tycka om utseendefokuset på Instagram och just mängden avklädda tjejer? Hur påverkar detta oss? Hur hanterar vi det? Mer sånt utifrån frågorna, en fortsättning separat i poddappen för er som vill ha mer snack av den här sorten. Och ni andra, no hard feelings. Vi hörs nästa vecka som vanligt. Kram, tack! Adjö!